Välkommen till Skånes taltidning nummer 48 2022 med utgivningsdag torsdagen den 1 december. Solen gick upp klockan 8.17 i morse och ner går den igen 14.56 i eftermiddag. I studion Dodo Parikas och Åsa Kjellman Erisi, medan Martin Holmström är tekniker. Och detta är innehållet.
Besvikelse och förvåning över pausandet av arbetet med synskadades valhemlighet. Regeringen hade kunnat fortsätta, menar Valmyndigheten. Och hos SRF och uppfinnaren Carl Otto Rosenqvist är bedrövelsen stor.
Domstolar gör mildare bedömningar än Försäkringskassan om assistans.
Och Försäkringskassans krav på så kallade undersökningsfynd, till exempel blodprov vid psykiska diagnoser, underkänns av Högsta förvaltningsdomstolen.
För första gången kan en person med funktionsnedsättning bli astronaut, eller para-astronaut som den europeiska rymdstyrelsen säger.
Läser du talböcker? Då har du träffat Daisy. Nu fyller det digitala systemet 20 år. Och idag är förståelsen större för att tillgängligt läsande behövs. Det menar Jesper Klein, som var med när Daisy sjösattes.
När hösten och vintern bjuder på vått och rått väder, vad passar att ha på fötterna då? Vi tar en titt på skomodet, och det gör vi i Limhamn.
Öppnat och stängt med klippning och kroppsvård.
Evenemangstips kommer med fackeldans, jul och allsång.
Kalendern med Anna, Alfred och Arbetsförmedling.
Och anslagstavlan därpå, och den är gemensam för hela Skåne. Sist hittar vi redaktionsrutan.
Personer med synnedsättning kommer inte heller i nästa allmänna val att kunna personrösta med bibehållen valhemlighet. Som vi berättade i förra numret har Valmyndigheten inte fått pengar i statsbudgeten för att kunna fortsätta det uppdrag man fick av den förra regeringen i våras. Nämligen att ta fram hjälpmedel som gör det möjligt att personrösta utan att be någon seende om hjälp. Hos Synskadades Riksförbund är besvikelsen stor.
Vi är självklart väldigt upprörda att rösta och inte behöva avslöja vad man röstar på. Alltså att ha bibehållen valhemlighet. Det är grundlagsskyddet och det måste gälla alla.
Det säger Henrik Götesson som är intressepolitisk handläggare på Synskadades Riksförbunds rikskansli. Någon förvarning om att pengarna skulle dras in fick förbundet inte.
Inte alls, det är det som är ett av grundproblemen. Det enda vi vet är att det finns ingen budgetpost för det här projektet 2023 och 2024.
Kampen för att få möjlighet att personrösta med bibehållen valhemlighet har drivits länge. 2016 gav den dåvarande oppositionen i ett så kallat tillkännagivande regeringen i uppdrag att ta fram ett sådant system. 2020 års valutredning tog fram tre olika prototyper för personröstning. Och i våras gav den socialdemokratiska regeringen i uppdrag till Valmyndigheten att tillsammans med det statliga forskningsinstitutet RISE arbeta vidare med prototyperna för att kunna testa en lösning i valet till EU-parlamentet 2024 och sen ha ett fullskaligt system klart till de allmänna valen i Sverige 2026. Och inte heller Valmyndigheten har fått någon förklaring eller förvarning om att arbetet skulle stoppas, säger kanslichef Anna Nyqvist.
Nej, det har vi inte.
Är du förvånad?
Förvånad ska jag kanske inte säga. Det är ju ett stramt statsfinansiellt läge och vi är medvetna om att man vänder på alla stenar. Och det är en punkt i regeringens överenskommelse med Sverigedemokraterna, Tidöavtalet, så finns det en punkt om att se över valsedelsystemet. Och möjligen att de två har någon koppling till varandra, att det kommer direktiv till en ny utredning och se över valsedlarna, så kanske man inte ska just nu prioritera och fortsätta med lösningar i det ett valsedelssystem som man kanske ska gå ifrån. Men samtidigt så har det tagit väldigt lång tid, många år, att komma igång med det här arbetet, att få finansiering och prioritera arbetet med lösningar för personröstning för personer med synnedsättning. Så att det, på det sättet är jag förvånad. När det äntligen har kommit igång så behöver vi pausa det ganska omgående.
Ja, en av de sista punkterna i Tidöavtalet mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna säger att en parlamentarisk kommitté ska tillsättas för att se över det svenska valsystemet med specifika valsedlar för varje parti och analysera för- och nackdelar med ett system med gemensamma valsedlar. Men det borde inte behöva påverka det arbete med ett röstningshjälpmedel som nu kommit en bit på väg, säger Anna Nyqvist på Valmyndigheten.
Det var på väg att testa olika lösningar.
Skulle ni kunna fortsätta jobba med det utan att veta om den här parlamentariska utredningen blir av eller vad den kommer fram till? Eller är det helt bortkastat då?
Nej, det är inte helt bortkastat. Vi hade räknat med att fortsätta arbetet. Och att om man hittar lösningar som kan till exempel läsa upp en valsedel, så tänker jag att det kan läsa upp olika typer av valsedlar. Att det inte är bundet till just nödvändigtvis en. Så att vi kan ha stor nytta av det vi gör ändå.
Carl-Otto Rosenqvist, synskadad politiker i Ängelholm, har arbetat länge för att personer med synnedsättning ska kunna delta i val utan att avslöja vad man röstar på. Och han har själv tagit fram prototyper och förslag. Han anser inte heller att en eventuell utredning om ett nytt valsedelssystem skulle påverka det nu pågående projektet.
Det har egentligen väldigt liten betydelse, för den erfarenhet man får av att faktiskt implementera någonting som fungerar och testas 2026. För vi kommer ju inte få nya valsedlar vid nästa val. Alltså varken EU-parlamentsvalet eller det allmänna valen 2026 kommer det vara nya valsedlar oavsett vad som står i Tidöavtalet. Utan det är ju utredning och annat som ska göras. Så att tidigast 29 är det väl ett EU-parlamentsval. Jag tror i så fall att det nya valsedelssystemet är igång 2030. Och jag är mycket tveksam till att man har det tillgängligt då. Så att det hade väl bara varit att implementera detta och så har man erfarenheterna från det. Men det väljer man tydligen att inte göra då.
Vad kommer då att hända nu? Henrik Götesson på SRF säger.
Vi kommer ju så att få kontakt med justitiedepartementet för att få höra hur det egentligen ligger till, hur man tänker kring det här. Det är ju väldigt undrande. Helt enkelt. Det är viktigt att man kan rösta. Att alla kan rösta på lika villkor. Att alla har rätt att behålla sin valhemlighet. Helt enkelt. Redan 2016 så kom det ett tillkännagivande, som det heter, ifrån riksdagen om att någonting skulle behöva göras för att synskadade skulle rösta i personvalet. Och även med det här så liksom bryter man ju det, som jag ser det.
Och det här uppdraget som Valmyndigheten fick i våras, det skulle ju redovisas så att det kunde testas i EU-valet om 2 år.
Alltså kan det inte bli. Så att, det sviker man också i med det här.
Carl-Otto Rosenqvist ger inte upp kampen för valhemligheten.
Nej, jag var ju på Valmyndigheten dagen efter beskedet och pratade med dem och såg till att trycka och trycka och trycka, för att det finns ju saker man kan göra inom befintlig valsedelsutformning, om man säger. Då skulle man exempelvis kunna sätta en QR-kod på befintliga valsedlar, och på så sätt så kan den innehålla information om valsedelsnumret och partibeteckningen, och på så sätt så kan du helt utan att vara uppkopplad någonstans använda en app i telefonen eller till och med kameran, och så kan den läsa upp det, så vet du ju att det är det här partiets valsedel jag har i handen. Jag tror att det blir ju en öppning till att ändå på något sätt hitta inom befintlig verksamhet att göra någonting som absolut inte är så fullständigt som det här projektet hade kunnat vara, men åtminstone ett steg på vägen, vilket man kanske egentligen kunde ta redan 2017. Men nu var man åtminstone igång.
Någon förklaring till de uteblivna anslagen har alltså inte getts från regeringens sida. Och det gör Carl-Otto Rosenqvist mycket upprörd.
Det är bedrövligt, kan man väl säga, kort och gott. Alltså det fanns ett uppdrag, Valmyndigheten hade äntligen fått det här uppdraget och man hade kommit igång och sen helt plötsligt så finns det inte pengar. Jag tror att det i grund och botten handlar om förståelse, eller rättare sagt avsaknad av förståelse. För det är ju trots allt så att det är en grundlagsskyddad rättighet, det är inte vad som helst. Men tyvärr är den här gruppen som drabbas, personer med synnedsättning, den är inte tillräckligt stor för att det ska vara tillräckligt intressant, känns det som. Om inget regeringsuppdrag hade getts till Valmyndigheten så hade jag förstått att okej, nej, men det finns inget uppdrag, det är ingen som jobbar med det, okej, men då gör vi ett omtag. Men nu har man ju lanserat det och projektet ligger liksom igång och då drar man i handbromsen. Har de ingen som helst förståelse för frågan, alltså de som har konstaterat att vi slopar de här ynka 4 miljonerna. Alltså det kan ju inte ha med ekonomiska incitament att göra, för 4 miljoner är ju felräkningspengar i den statsbudget vi har. Utan det måste vara något annat, och då är det antingen illvilja, vilket jag absolut inte hoppas eller tror egentligen, eller så är det en total oförståelse. Man blir bedrövad.
Sa Carl-Otto Rosenqvist, synskadad uppfinnare samt politiker i Ängelholm. Vi hörde också Henrik Götesson, intressepolitisk handläggare på Synskadades riksförbund, och Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten. I Dagens Nyheter kommenterades frågan om stopp för arbetet med skyddande av synskadades valhemlighet av ledarskribenten Arvid Ålund den 25 november. Han skriver bland annat: har Elisabeth Svantessons finansdepartement gjort en miss? Gunnar Strömmers justitiedepartement varit för upptagen med annat. Pengarna kan knappast vara problemet. Kostnaden uppgår till cirka 5 miljoner över 2 år. Upprättandet av den grundlagsskyddade valhemligheten är värt mer. Gör om, gör rätt. Slutcitat. Vi ska tillägga att DNs siffra inte är helt korrekt. Rätt uppgift är, som Carl-Otto Rosenqvist sa, 4 miljoner över 2 år. Redaktionen har utan framgång sökt justitieminister Gunnar Strömmer eller annan ansvarig på justitiedepartementet. Reporter var Birgitta Fredén.
Försäkringskassan är ofta hårdare i sina bedömningar än förvaltningsdomstolarna. Det rapporterar Sveriges Radios Ekot. Domstolarna ändrade förra året i nästan vart fjärde beslut av Försäkringskassan om assistans och i 14% av sjukpenningärendena. Framförallt handlar det om att Försäkringskassan är hårdare än domstolarna när det gäller bedömningen av de medicinska underlagen, till exempel om behovet av hjälp vid måltider. Det framgår av en intern rapport Ekot tagit del av där Försäkringskassan själv granskat 143 domar. Ingeborg Watz Forslund, verksamhetschef på Försäkringskassan, säger att hon anser att det är för tidigt att säga att bedömningarna är för hårda. Först vill hon se vad nästa instans, kammarrätten, beslutar. Men hon säger sedan att kammarrätten redan nu prövat fall som gäller personer som sökt assistans för första gången. Och i ungefär hälften av de fallen förlorar Försäkringskassan målet. Något som Försäkringskassan enligt Ingeborg Watz Forslund tittar på och tar till sig. Och enligt en ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen som Ekot rapporterat om har Försäkringskassan inte rätt att kräva ut så kallade undersökningsfynd i läkarintygen när det gäller psykiska diagnoser. Till exempel blodprover, röntgenbilder eller att personen gråter hos läkaren. Försäkringskassan hade mellan 2014 och 2019 ett styrande dokument som innebar att handläggare krävt att läkarintyg ska innehålla undersökningsfynd. Men psykiska diagnoser saknar ofta just sådana, vilket lett till att avslagen ökat för personer med till exempel depression eller utmattningssyndrom. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast att Försäkringskassan inte får göra så längre eftersom det saknar stöd i lagen. Justitierådet Inga-Lill Askersjö säger till Sveriges Radios Ekot att, citat, ja, man kan alltså inte kräva att det måste finnas undersökningsfynd som bygger på någonting annat än uppgifter som den enskilde själv har lämnat. Enligt domen är det läkarens bedömning av patientens beskrivning av symptomen som är avgörande för om sjukpenning ska beviljas. Domen handlar alltså om psykiska diagnoser, men även vid till exempel smärta eller långtidscovid saknas också ofta undersökningsfynd som visar på nedsatt arbetsförmåga. Och Högsta förvaltningsdomstolens Inga-Lill Askersjö utesluter inte att domen framöver också kan få betydelse för patienter med andra sjukdomar.
För första gången kan en person med en funktionsnedsättning bli astronaut, eller para-astronaut som den europeiska rymdorganisationen, ESA, kallar det.
Ja, bland mer än 22 500 sökande har ESA nu valt ut 17 nya astronautkandidater. Och en av dem är britten John McFall som förlorade sitt högerben efter en motorcykelolycka när han var 19 år. Efter det har han bland annat tagit en bronsmedalj i löpning vid Paralympics Peking och är nu på väg att bli färdig ortopedkirurg. Urvalen till att bli astronaut och få möjligheten att åka upp till exempel till den internationella rymdstationen, de är rigorösa. Och att ha ett funktionshinder har tidigare varit uteslutet, liksom det än tidigare varit för kvinnor. Men nu har ESA startat ett para-astronautprogram där de kommer, som det heter, utveckla alternativ för att inkludera de med fysiska funktionshinder för eventuella framtida rymdresor. Och först att väljas ut i det blev alltså John McFall, som säger att han är väldigt glad över att bli utvald, något han aldrig trodde skulle bli möjligt. Här är en intervju som European Space Agency gjort.
I was incredibly excited and proud of myself that I'd got through the selection process. It'd been quite a whirlwind experience, and given that as an amputee, I'd never thought that being an astronaut was a possibility. Not only have we got to undergo astronaut training, but we've got to undergo astronaut training and work out what it is about having a physical disability that makes it trickier and overcome those hurdles. So it adds an additional layer of complexity to that. I'm extremely excited about using the skills that I have for problem solving, identifying issues and overcoming obstacles that allow people with a physical disability to perform the job equally to their able-bodied counterpart. Furthermore, I'm interested in actually the science of space exploration. What actually happens to someone with a lower limb amputation in microgravity? What happens to their residual limb? How does exercising in space differ? So all sorts of things like that. There's lots that I'm passionate and interested about. Science is for everyone, and space travel hopefully can be for everyone.
John McFall hoppas kunna använda sina förmågor så att fler med funktionsnedsättning kan utföra uppdrag i rymden på samma sätt som andra. Och specifikt vill ortopeden se hur det amputerade benet fungerar i viktlöst tillstånd. Forskning är för alla, och förhoppningsvis blir rymdfärder också något för alla, säger McFall.
Rapporterade Mats Sundling, och vi kan tillägga att en svensk kom med på reservlistan till att bli astronaut. Det är Marcus Wendt som är testpilot hos Saab i Linköping.
I år så firas ett 20-årsjubileum i talbokssammanhang. Det handlar om det digitala informationssystemet DAISY som tillgängliggör böcker, tidningar och annan text, bland annat för den som ser dåligt eller inte alls. Vi ska höra Jesper Klein som arbetade på MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, när DAISY-formatet introducerades. Och han menar att numera är medvetenheten om behovet av tillgänglighet mycket större än den gången.
Det är en generell förändring som har skett, att medvetenheten bland människor som arbetar med att utveckla och förbättra de digitala tjänsterna i samhället, den ökar skulle jag säga ganska rejält. Alltså de som är med och liksom skapar webben och apparna, där tycker jag att det har verkligen skett en höjning i kunskapen om vilka behov personer med funktionsnedsättningar har när det gäller att använda digitala tjänster. Jag tror kanske så här att företagsledningar och andra som styr och ställer högt upp, de har nog kanske ofta tänkt att det där är någonting som de fixar där nere i webbgruppen som finns 10 våningar ner i organisationsstrukturen. Men jag tror att mer och mer så börjar man förstå att det här är en fråga som ska hela vägen upp, högst upp i organisationsstrukturen och egentligen genomsyra arbetet på alla nivåer.
Det svenska DAISY-konsortiet fyller snart 20 år och har som vision att människor ska kunna ta del av information och kunskap på jämlika villkor oavsett funktionsnedsättning. Eller som de uttrycker det på sin hemsida, information ska finnas tillgänglig för alla vid samma tidpunkt utan kostnad och i ett format som var och en kan ta till sig. Ett högt ställt mål kan tyckas, men det började redan på 1980-talet med ett initiativ av Talboks- och punktskriftsbiblioteket, det som senare blev Myndigheten för tillgängliga medier. På 90-talet utvecklades programvaran och så bildades en internationell standard där bibliotek, högskolor, funktionshinderorganisationer och företag runt om i världen samarbetar för att underlätta läsning för de som har behovet. Och Jesper Klein bekräftar att även om världen har förändrats mycket på drygt 20 år så har målet med DAISY legat fast.
På den tiden jag fanns med i sammanhanget och jobbade på MTM, tidigare Talboks- och punktskriftsbibliotek, då var ju att främja användningen av DAISY-formatet i Sverige och behoven kring att tillgängliggöra läsning. Mötet hette DAISY-konferensen på hösten 2002. Jag var där. Och mötet leddes av den dåvarande chefen för Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Ingar Bäckman Hirschfeldt. Det var mycket hennes initiativ också, att den här sammanslutningen Svenska DAISY-konsortiet bildades.
Om man ska sammanfatta utvecklingen för talböcker som genom tjänsten Legimus och för taltidningar och andra tillgängliga medier som använder DAISY-tekniken, så är det ett ord som återkommer, säger Jesper Klein.
Jag tänkte på det på vägen hit. Jag tror att ordet digitalisering är nog det ordet jag ändå landar i. Det låter lite tråkigt, men det är nog ändå det ordet jag landar i som sammanfattar den eran bäst. Jag tittade lite på siffror. Det man kan se är ju att användningen av Legimus och användningen av Storytel, BookBeat, Bookus Play och de här tjänsterna, Nextory, har ju bara ökat nu. Otroligt under de senaste 10 åren. Från nästan ingenting runt 2008-2009 till nu Legimus 2 miljoner nedladdningar på ett år. Och det är helt fantastiskt. Pilarna har pekat uppåt under de här senaste 12-13 åren. Och innan dess, det var ju då när liksom de första stegen togs. Digitalisera innehållet, gå från analog till digital och internetbasera tjänsterna, distributionen, ordna så att man kan själv betjäna sig. Alltså man själv kan gå in och hämta eller läsa en bok när som helst på dygnet. Alltså innan det var genomfört, då var man ju beroende av till exempel kunna kontakta ett bibliotek eller besöka ett bibliotek för att kunna låna en bok och låna hem och ta med sig hem. Så där. Det tror jag är den stora förändringen egentligen. Först analogt till digitalt och sen 24/7. Tillgång strömmande i telefonen.
Men om man tänker ur tillgänglighetssynpunkt då, just för personer med synnedsättning. Mm. Och så nu finns ju de här digitala tjänsterna, men alla de är ju kanske inte alltid så tillgängliga då. Så där har man liksom att i takt med att hela fältet har digitaliserats, det finns ju också möjligheter där. Det kan ju göras tillgängligt när det görs. Alltså hur väljer man spår där? För att man måste väl både jobba på att digitalisera det som finns och sen också haka på det där, att när hela fältet digitaliseras.
Just. Ja, men det här har ju varit den stora utmaningen under den här perioden, och jag vet att när jag började arbeta med det här i början av 2000-talet, då sa ju statistiken ungefär att 80% av alla personer med synnedsättningar var över 80 år gamla. Och dessutom kanske 80-90% av den gruppen, alltså de som är 80 plus, var inte användare av internet, datorer, smarta mobiltelefoner. Det tror jag har skiftat lite grann nu. Jag tror inte att det är riktigt så längre. Så det är ju en förändring att målgruppens förmåga att ta till sig digitala tjänster har förbättrats sedan dess. Samtidigt så tror jag att en del grejer har blivit svårare. Jag tror att webben på sätt och vis är stökigare nu än vad den var i början av 2000-talet. Talsynteserna har väl blivit bättre på engelska. Jag vet inte om de har blivit så otroligt mycket bättre på svenska egentligen.
Men jag tänker också det här i och med att teknikskiftena, det blir tätare mellan dem. Det blir kortare mellan generationerna, så att säga, att man får olika teknikbakgrund.
Precis.
Så att även om det är så att fler med synnedsättning idag som får en förvärvad synnedsättning har tidigare vana av att använda digitala, alltså som webben och så, så kan det ju vara så att man ändå har en annan bakgrund också, beroende på när man fick sin synnedsättning och så.
Ja, det här med förkunskaper och allt det här är oerhört centralt. Och det är väl därför också är så otroligt viktigt att det finns en offentligt finansierad tillgänglig medieverksamhet i Sverige som bedrivs både av myndigheten MTM men också av andra kommuner och andra aktörer. Därför att då kan man utan egentligen att ta kommersiell hänsyn så kan man skapa tjänster som är inkluderande för fler. Och jag läste att antalet användningar av den här talboken kommertjänsten som MTM har ordnat tillsammans med bibliotek och andra, den har ökat också i användning, vilket är ju jättepositivt. Den kanske står för, inte jag, mindre än 5% av helheten av talboksanvändning. Men det är ju en väldigt viktig 3-5% därför att man kan misstänka att de som använder den tjänsten antagligen inte använder kommersiella ljudböcker, till exempel Storytel-appen och sådär. Den här personen kommer då att få tillgång till de böckerna som har placerats i bokhyllan i sin Daisy-spelare utan att själv behöva logga in på webben, använda en dator eller en telefon eller sådär, utan man får böckerna direkt i sin Daisy-spelare. Också då, som jag förstår det, tillsammans med sin dagstaltidning.
Ja, jag sitter här med Jesper Klein, konsult och tillgänglighetsförespråkare. Men Daisy i sig som begrepp, det är inte låst till en särskild teknik.
Nej, precis. Daisy är bara, nu blir det tekniskt här, men det är bara ett sätt att organisera den digitala informationen i filer, om man säger så. Text och ljud och någonting som är Daisy. Man kan ta till det sig genom att strömma det eller ladda ner det eller ha det på en CD-skiva eller på ett USB-minne. Alltså det är allt det där Daisy.
Mm. Och vad står det för? Digital...
Det är Digital Accessible Information System.
Okej, okay, alltså digitalt tillgängligt informationssystem, om man översätter det så här lekmannamässigt. Mm. Så att egentligen, de som lyssnar på vår tidning i en CD-skiva, de är redan så att säga digitala på ett sätt, men de är analoga och digitala för de behöver CD-skivan och mata in i sin läsare.
Ja, just det. Ja, men så är det väl att den här så kallade digitala transformationen, förändringen att gå från det analoga fysiska till det helt digitala, den sker långsamt på många håll och kanter, och den kan också ske partiellt, alltså att en aspekt av den kanske har skett men en annan har inte skett.
Men vad tänker du för framtiden här då? Liksom man ser hur det har gått från kassett till CD och nu mycket ligger digitalt på internet och laddas ner kanske till läsare och sådär. Vad tror du, var jobbar man nu för att liksom öka tillgängligheten för grupper som har svårt att ta till sig tryckta medier?
Övergången till digitalt behöver ju fortsätta drivas på och göras tillgänglig för fler eller ännu fler och så. Fortsätta tillhandahålla stödet för att kunna ta till sig och så som behövs. För det är inte alla som kan hantera en, säg en iPhone med Legimus-appen på. Även om procentandelen som kan det växer fortfarande. Och den är redan hög. Men det finns många kvar som inte kan. eller som de kanske kan lite grann, men det är liksom inte tillräckligt enkelt och bekvämt för att det ska passa dem. Men jag tror att det också blir så att fokus lite grann kommer att skifta lite mer mot innehållet. Jag tänker till exempel på sånt som inläsningskvaliteten. Se till att böcker är inlästa på rätt sätt, på ett sätt som passar de flesta, om man säger så.
Men den där spänningen tänker jag är lite intressant, för att det handlar väl också om, så att säga, ska man gå myndighetsvägen eller ska man jobba mer kommersiellt? Antagligen handlar det inte om att välja, utan att man måste göra båda. Att sikta på specialutvecklade tillgänglighetshjälpmedel och så, men också att försöka få branschen och så att göra mer tillgängliga produkter.
Ja, men som ett exempel så kan man väl se en sån stöttesten som var aktuell för 20 år sedan. Den blev ännu mer aktuell 2010, och jag kan tänka mig att den är ännu mer aktuell nu. Det är ju att ska man använda skattemedel för att tillverka talböcker om kommersiella bokförlag samtidigt gör samma bok som en ljudbok och ger ut kommersiellt? Är det liksom, är det meningsfullt att på något sätt dubbelspendera på att den här talboken kommer ut? Och då har jag förstått det som att i och med att många människor fortfarande står utanför möjligheten att kunna använda sig av de kommersiella utbudet, så finns det fortfarande ett starkt behov av Legimus till exempel. Samtidigt kan man ju tänka sig att på lång sikt så kanske den skillnaden, eller det behovet blir mindre. Vad jag har förstått så är det att i Legimus så finns det delvis annat material än vad som finns i de kommersiella ljudbokstjänsterna. Ganska mycket, det kallas backlist i bokbranschen, alltså gamla böcker, stigtränter, deckare. Böcker som vars kommersiella intresse har egentligen gått ner rejält för ganska länge sedan. Men ni vet, böckerna i Legimus, de började tillverkas på 60-talet. Det är en fantastisk sak alltså, att det har en sån lång historik i Sverige.
När det gäller tillgänglighet så kan det ju vara vissa saker när man behöver en viss sorts anpassning som gör att det, så att säga, är en speciallösning som behövs just för mig. Men i vissa fall kan det ju vara så att tillgängligheten för en del gör det också mer tillgängligt för alla.
Precis.
Så ibland är det ju inte en motsättning heller, att öka tillgängligheten gör ju inte att någon annan blir utesluten, så att säga. Men sen kan det ju vara så att vissa lösningar är bara till för vissa grupper för att det inte fungerar för de andra.
Visst.
Men när det handlar om trappor till exempel och göra ramper istället, så är ju inte det att man inte kan gå in där om man inte sitter i rulle eller har rullator, utan man kan ju gå upp för en ramp med fötterna också.
Ja, men så är det ju verkligen. Men det kan vara lite så att begreppet design för alla, alltså att alla människor ska inkluderas i designen av vårt samhälle, inklusive den digitala delen av samhället, den har kanske lett till ibland att man har liksom stormat in i tanken att vi ska fixa det för alla i den här lösningen som vi gör. Och ibland har man kanske nästan lite för mycket glömt bort möjligheten att särlösningar för enskilda grupper faktiskt kan vara en väldigt bra lösning också. Så jag tror att det är rätt mycket det att man ska tänka två tankar samtidigt. Man kan behöva se över, behövs det särlösningar här eller funkar det faktiskt med one shoe fits all? Ett exempel är ju till exempel sånt som gäller begriplighet, och där finns det ju, det finns ju någonting som heter lättläst, alltså text som passar extra bra för personer som behöver, ska säga, en väldigt hög nivå av begriplighet, om man säger så, i text. Men där kan man ju tänka sig till exempel att människor som håller på att lära sig att läsa, när de är barn till exempel, de har nytta av lättläst. Människor som håller på att lära sig svenska i vuxen ålder för att de till exempel har kommit hit som flyktingar, de kan också ha nytta av lättläst. Och personer med intellektuella funktionsnedsättningar kan också ha nytta av lättläst. Däremot kanske personer som inte har de speciella behoven typiskt inte har nytta av lättläst.
Då tycker man att det går för långsamt eller blir för förenklande.
Ja, då behöver man den där fullödiga, krävande texten kanske. Det är ju ett exempel där det kanske inte är så att one shoe fits all.
Men idag, eller i år då, i höst här, så ska Myndigheten för tillgängliga medier fira att det är 20 år som det här sättet att jobba har funnits i Sverige. Vad ska man göra? Vad ska man fira då?
Det kommer vara ganska mycket känslan av att det har gjorts någonting väldigt bra under de här åren. Samtidigt finns det mycket kvar att göra också.
Avslutade Jesper Klein, tidigare på MTM, idag konsult inom digital tillgänglighet. Han intervjuades av Henrik Jansson på taltidningen Läns och Riksnytt.
Det är december, men höst blandat med vinter. Lite fram och tillbaka sådär. Och i sista delen av vår modeserie ska vi förflytta oss närmast marken till årstidens skomode som är kraftigt och bekvämt. Vi börjar med en titt från gatan in i det julskyltade fönstret hos butiken Skorosen i Limhamn där Mia Svensson arbetar.
Nu är det julskyltning, ja. Och det är rött som vanligt och grönt och fina skor har vi i skylten nu ju. Det är både morgontofflor och det är varma vinterkängor som gäller.
Du sa rött och grönt, det är granar och julgranskulor, det är inga röda och gröna skor.
Nej, de är mest svarta och bruna.
Ja, men där är ju ett par gröna sneakers.
Det är det. Mjuk och skön sula invändigt har de uppbyggd i hålfoten för att vara extra bekväm, så den är bra att ut och promenera i. Härskorna just nu, det är ju att det ska vara skönt och bra att promenera i framförallt. Breda läster, bra material.
Har du damskor i nästa fönster eller är det barn här?
Här är barn emellan, ja.
Och där blandar ni?
Där blandar vi hejvilt, ja.
Och så finns det leopardmönster i guld, det fanns inte på här sidan.
Nej, det finns inte på här sidan. Men barnen får det och de får ju både rosa och lila också.
Och så tredje fönstret mot Järnvägsgatan, dam.
Mycket svart är det. Vi ser även grönt och vitt och lite lejongult är där på någon i lack. En boots med snörning på till damerna.
Lite postpunk.
Lite sådär, ja.
Men modellerna skiljer sig ju faktiskt inte alls särskilt mycket eller om ens alls från herresidan förutom lite klackskor där uppe i hörnet.
Nej, precis. Det är ju mycket lika. Det är ju kängor som gäller nu på hösten, vintern och de är ju snarlika på här- och damsidan.
Hade ni mycket folk på skyltsöndagen?
Ja, det var mycket folk. Och det är alltid lika trevligt med alla kunder som kommer in.
Handlar de också?
Ja, det gör de.
Vad vill du lyfta fram? Vi börjar på här sidan då.
Ja, det är väl framförallt promenadskor som gäller. Både med varmfoder och utan varmfoder.
Där är en i en slags loferliknande modell. Korsning mellan herrsko och sneaker, va?
Ja, det kan man ju säga. Det är ju många som vill ha utan snörning och knäppe och bara hoppa i med ett skohorn istället.
Och färgerna här är svart, 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 grått, mossgrönt och den bruna ton som brukar kallas konjak, va?
Även lite blått på vissa varianter.
Jag tittar.
Kan vi se.
Sneakers, men inte blåa läderskor.
Inga blåa läderskor, nej. Tyvärr, det blir svart och brunt.
Inga eleganta festdojer. Eller jo, det är
det. Där är ju lite grann. Det är väl med pandemin så har det stannat av lite med just fest- och finskor. Men det är ju på väg tillbaka. Och det tackar vi för.
Där är också lite åt sneakerhållet att man har lånat detaljer i flera olika, ja, inte material men det är olika struktur. Både blankt och lite knottrigt.
Precis.
Och kraftigare modeller av seglarskor.
Seglarskor, ja. Det är där, med lite mer kraftig vintersula under till.
Och ovanpå där har vi bad.
En vinterkänga med fårskinn invändigt och under till så är det en antislipsula kallar de det för. Så att man inte ska halka ute.
Och så är det blixtlås på båda sidor.
För att lätt komma i den.
Och damsidan.
Damsidan är här.
Och höga klackar är det inte så mycket av.
Höga klackar är det inte jättemycket, nej.
Där är lite spetsigt tå. En 5 cm kraftig klack och så resår i sidorna. Och inte blankt, men Det ser nästan ut som syntet, men det är läder.
Det är läder. Synteten idag är ju väldigt snarlika läder, så det är ju väldigt svårt att urskilja om det är en syntetsko eller det är en lädersko idag. Men vi har både och. Det har vi.
Och en lackgympasko.
Jo, men det är det. Det finns ju många idag som inte klarar av att gå i pumps och så vidare, utan vill gå i en lite bekvämare skor för sina fötter. Och då har de gjort en liten lite finare gympasko med då både snörning och dragkedja för att lätt kunna komma i den även om fötterna svullnar lite eller så.
Och metallen är om inte guld så i alla fall guldfärgad.
Precis, för att poppa till det lite extra.
Vilken åldersgrupp köper de här?
Det är, skulle jag vilja säga, allt från 25 upp till 105.
Höga stövlar i läder också och i täckjacksmaterial.
De värmer extra mycket när det blir kallt ute. Det behövs ju det också. Inte bara tunna läderstövlar för lite finare väder.
Om en kund kommer in och är trendkänslig, vad frågar den efter då?
Det är väldigt olika, men oftast är det de här lite högre bootsen med resor på bägge sidorna. Gärna i svart skinn.
Och den som inte är trendkänslig, vad köper den?
Den vill nog oftast ha en vanlig klassisk skinnboots i svart som går till allting.
Det är foträtt och gåriktigt ser det ut som nästan allting.
Det mesta är det, ja. Absolut. Där är ju en lite pumps- och ballerinaskor också. Men mycket, mycket mindre än vad vi har haft tidigare.
Är folk mer priskänsliga nu?
Både och. Många köper ju för att de vill att det ska hålla. Och då får det gärna kosta lite också om de vill att det ska hålla lite längre tid. Men det finns ju även de som vill bara ha något lite billigare, enklare för att den ska gå så hårt på plånboken.
Om det kommer in en synskadad kund som inte kan se, vad gör du då?
Då brukar vi hjälpa kunden och förklara hur skorna ser ut och försöka få fram vad det kunden är ute efter och behöver. Så får man plocka fram olika och låta kunden klämma och känna på skorna och vi förklarar färger och så vidare.
Hur vanligt är det med synskadade kunder?
Vi har några som kommer regelbundet och handlar hos oss.
Åh, här var toffelavdelningen. Lurvigt och så är det filt och då är det någonting med någon färgglad tofs på. Det ser väldigt bekvämt ut allting.
Men det ska ju inneskor vara så att man kan gå en hel dag i dem utan att få ont i fötterna.
Och barnen får glänsa.
Barnen får glänsa, ja. Här är ju både skor som blinkar i sulan och där är glitter och där är lite lurviga pälskanter och så vidare.
Neonfärger, leopard, men även en hel del svart här med.
Det är det. Det är ju många som vill ha en neutral sko på barnens fötter för att det ska kunna smälta bra in till deras färgglada overaller de har på vintrarna.
Köper killar rosa dojor?
Det finns de som gör det, absolut. Idag är det ju inte pojk- och flickskor, det är ju skor som ska funka till vem som helst.
Just det, för här är inte uppdelat.
Nej, här ställer vi allt blandat så att man kan få välja och vraka efter det som man själv tycker om.
Du gillar skor, va?
Ja, absolut. Det gör jag. Jag är 50 generationen i företaget.
Var hamnar vi då i år tillbaka om vi börjar generation 1?
Väldigt långt tillbaka. Jag har inte exakt årtal, men det är min morfars farfar som startade som ett litet skomakeri från början.
I Limhamn?
Inte i Limhamn, tyvärr. Nevishög ut vid Staffanstorp, där här åt det hållet.
Så du för en stolt tradition vidare?
Det gör jag, absolut.
Det sa Mia Svensson på Skorosen i centrala Limhamn. I löpsedeln på vår hemsida hittar du länkar till inslag med höstens och vinterns dam- respektive herrmodereportage. Reporter var Dodo Parikas.
Öppnat och stängt. I Kristianstad har frisöreleverna på Kristian IV:s gymnasium flyttat till nya lokaler på Kapellgatan 5. på gaveln mot Lasarettsboulevarden vid Centralskolan. Salongen håller låga priser och har öppet torsdagar. Tidsbokning 9.30 till 11.00 på telefon 044 13 66 18. I Malmö har en ny libanesisk restaurang öppnat, Kitchen 961, och namnet kommer sig av att landskoden om man vill ringa till Libanon är just 961. Adress Pilgatan 3. I Malmö har Brads spelcafé med bordspel öppnat på Brogatan 11, och här serveras även mat och dryck. Öppet onsdag till söndag. I Helsingborg har den holländska butikskedjan Kajori öppnat på Kullagatan 40. Tonvikten ligger på varor för bland annat sovrum, badrum samt kroppsvård. I Malmö stänger Lindex butiken vid Triangeltorget i det så kallade Idoff-huset när hyllor och klädgaljar är tömda. Adress Södra Förstadsgatan 31. I Skurup har Coop-butiken på gågatan, adress Stora Torggatan 2, stängt. Här fanns en nettobutik innan Coop tog över. Och i Trelleborg öppnar sportbutiken Stadium sin outlet den 8 december på Maskingatan 15.
Evenemangstipsen börjar med att det är julmarknad på Fredriksdal med musik och dans och ett hundratal utställare under hela helgen som kommer, alltså den 2, 3 och 4 december. Klockan 13, 14 och 15 alla dagar är det dans kring granen i Spelmansgården. Lördag klockan 16 är det Lucia-konsert med Mega Musik Gymnasieskola vid Herrgården. Samma tid och plats på söndagen den 4 december är det fackeldans med Folkdansens vänner om vädret tillåter. Men det finns också många utställare, försäljning av mat och olika aktiviteter som till exempel prova på granslöjd. Och så kommer förstås tomten på besök och i stallet görs det julfint till djuren. Från klockan 13 till 19 pågår programmet under fredagen medan det börjar redan klockan 11 på lördag och söndag och slutar klockan 18. Entréavgiften är 120 kronor för vuxna medan det är fri entré för unga till och med 18 år. Har man ett kulturkort är det fri entré. Det finns möjlighet att sjunga med i allsång i Lomma, Christmas Edition, nu på söndag den 4 december, klockan 16 till 17. Sjung in julen med Tommy Wallström och på scenen finns även komikern Anna Blomberg. Kapellmästare är Anders Julin. Biljetter säljs av Nortic och kostar mellan 195 och 295 kronor. I Ystad är det barnloppis i kabinen som ligger i Surbrunnsparken. Också den 4 december från klockan 11 till 14. Det är främst barnkläder som säljs, men det finns också leksaker, böcker och pussel med mera. I Simrishamn blir det författarsamtal med Österlensk julstämning den 7 december klockan 17.30 när Ingrid Svensson besöker biblioteket och berättar om sin nya bok om vinter, julförberedelser och firande. Boken heter Om vintern i Simris, en annan by på Österlen. Föranmälan till biblioteket, och tyvärr finns boken inte inläst som talbok. Talkshowen Late Night Lund, Hjärtat och hjärnan, ges på Lunds stadsteater den 7 december med programledaren Cecilia Nebel. Kvällens gäster är Bodil Jönsson, författare och fysikprofessor samt Fråga Lund-deltagare. Ulf Ellervik, författare samt kemiprofessor. Henrik Nilsson, komiker och aktuell med nya föreställningen Sidor av Lund. Samt Malena Laszlo, musikalartist, sångerska och skådespelare. Det hela börjar klockan 19.30, men dörren och baren öppnar klockan 18. Biljetterna säljs av Nortic och kostar från 229 kronor och det är onumrerade platser. I Båstad är det digitalt drop-in på biblioteket vid flera tillfällen i december. Den 5 från 10 till 12, den 6 från 12.30 till 14.30 och den 9 december från klockan 13 till 15. och då kan du ställa frågor om din surfplatta, dator eller mobil till personalen så hjälper de till. Det kan till exempel handla om något du tycker är konstigt eller kanske något som du vill lära dig. Ta också med laddare och lösenord som kan behövas. Blir det kö är tiden begränsad till 15 minuter per person. Figaros bröllop gick för utsålda hus på Malmö Opera hösten 2016. Och nu sätts den upp igen i Peter Steins version med premiär den 10 december. Wolfgang Amadeus Mozarts opera ges på Malmö Operas stora scen och titelrollen som Figaro sjungs av gotlänningen Henning von Schulman. Figaros älskade Susanna sjungs av Maria Schabonia. Malmö Opera säljer biljetter som kostar från 335 kronor. I Malmö kan man besöka julmarknaden Mitt Möllan på Klasgatan 8 den 10 och 11 december. Mellan klockan 12 till 17. Det är ett gratis evenemang med många utställare och det utlovas både lokalproducerade och hållbara varor i marknadsstånden. Lucia-firande är det på många platser i Skåne och i till exempel Landskrona kan man lyssna till Lucia-sånger i Sofia Albertina kyrka på Lucia-dagen den 13 december klockan 19. Entrén öppnar 18.15. Medverkar gör församlingens barnkörer, ungdomskör samt kören Revoice. Konserten är kostnadsfri men biljett behövs och bokas hos Tixter. En kväll i julens tecken är namnet på en konsert på Ystad teater den 16 och 17 december klockan 19. Det är Lollokören och Malmö Sinfonietta som tillsammans med orkester framför traditionsenliga julsånger. Konferensier är Kent Svanström och även lokala artister uppträder. Biljetterna som säljs av Ystad teater kostar 495 kronor. Den som är danssugen efter all jul- och nyårsmat kan bege sig till Trelleborg och Parken den 5 januari som också är 13-dagsafton. Då spelar Lasse Stefans från 21 till 01. Och det går också att boka till en danssupé på telefon 0734 40 30 77. Förköpsbiljetter som kostar från 290 kronor hos Nortic. Biljettinformation. Simrishamns bibliotek 0414 81 93 00. Eventim 0771 65 10 00. Malmö Opera 040 20 85 00. Tixter 0771 47 70 70. Nortic 0455 61 97 00. Kalendern vecka 49 börjar med måndagen den 5 december då Sven har namnsdag. I Thailand firar man nationaldag eftersom det är den förre och mycket populäre kungen Bhumibol Adulladejs födelsedag. Och även efter hans bortgång 2016 så beslöt man att behålla datumet för att fira nationaldag. För 530 år sedan, 1492, upptäckte Christopher Columbus ön Hispaniola, som är den näst största ön i Västindien och är uppdelad i de två delarna Haiti och Dominikanska republiken. Och också när det gäller språket är ön delad. I Dominikanska republiken gäller spanska, medan man på Haiti pratar franska och kreol. Och skillnaderna är stora mellan ekonomierna. I Dominikanska republiken var den årliga per capita-inkomsten 2018 8050 US-dollar, medan motsvarande i Haiti var 868 US-dollar. Det är också den internationella volontärdagen, en av FN:s temadagar, då frivilligas arbete för ekonomisk och social utveckling uppmärksammas. Och i Hochfilzen i Österrike inleds världskuppen i skidskytte, som håller på till den 11 december. Tisdagen den 6 december är det Finlands självständighetsdag, till minne av självständigheten från Ryssland 1917. I en interpellationsdebatt i riksdagen ställer Serkan Köse från Socialdemokraterna en fråga om Arbetsförmedlingens lokala närvaro eftersom myndigheten på grund av budgetnedskärningar sa upp 4 500 anställda 2018. Han menar att Arbetsförmedlingens närvaro i olika städer och orter är avgörande för att säkerställa att arbetssökande med olika behov får det stöd de behöver för att komma i arbete. Och därför frågar han arbetsmarknads- och integrationsministern Johan Persson bland annat om han och regeringen kommer att säkerställa att Arbetsförmedlingen har en fysisk närvaro i alla kommuner. Debatterna börjar klockan 13 och direktsänds via riksdagens webb-tv. För 30 år sedan folkomröstade Schweiz om det ekonomiska samarbetet EES-avtalet, men befolkningens svar blev ett nej till samarbete. Den österrikiske författaren och Nobelpristagaren i litteratur 2019, Peter Handke, fyller 80 år. När Handke fick Nobelpriset blev det mycket omdiskuterat, bland annat för hans stöd till Serbien och därmed även till krigsbrotten på Balkan. Böcker som han skrivit är till exempel Berättelsen om ett liv och Mitt år i Ingemansbukten. Och båda finns som talböcker. Den ursprungliga jultomten Nikolaus och Niklas har namnsdag. Onsdagen den 7 december heter namnsdagsbarnen Angela och Angelica. Det är 50 år sedan den senaste månflygningen med Apollo 17 startade för att senare landa på månen med astronauterna. Den 19 december var de tillbaka på jorden igen. Torsdagen den 8 december är det Virginia som har namnsdag. För 40 år sedan beslöt riksdagen att det var fritt fram för fritidsfisket i Östersjön. Och för 35 år sedan undertecknade Sovjetunionens dåvarande ledare Michail Gorbachev och USAs tidigare president Ronald Reagan ett nedrustningsavtal som gällde att avskaffa medeldistansrobotar. För 115 år sedan avled kung Oscar den andra, 78 år gammal. Han var kung av Sverige från 1872 fram till sin död 1907 och kung av Norge från samma år fram till unionsupplösningen 1905. Efter Oscar den andra blev Gustav den femte ny kung i Sverige. Fredagen den 9 december har Anna namnsdag. Och då är det enligt traditionen dags att avsmaka årets julöl, därav uttrycket Anna med kanna. Det är också pepparkakans dag. För en månad sedan släppte streamingtjänsten Netflix femte säsongen av tv-serien The Crown om den brittiska kungafamiljen. Och i den här säsongen så avhandlas till stor del prins Charles och prinsessan Dianas olyckliga äktenskap. Och just den 9 december är det 30 år sedan deras skilsmässa tillkännagavs. Lördagen den 10 december är det Nobeldagen, då Nobelprisen delas ut och följs av festernas fest, Nobelbanketten. Utöver alla Nobelpristagare är också stora delar av kungahuset och andra prominenta gäster på plats. Nobeldagen förlades till just det här datumet eftersom det är Alfred Nobels dödsdag. Det är den internationella dagen för mänskliga rättigheter och Malin och Malena har namnsdag. Söndagen den 11 december är det redan tredje advent. Kungen och drottningen bjuder Nobelpristagarna på middag på slottet. I Lillehammar i Norge är det dags för världskuppen i skidor. Daniel och Daniella firar namnsdag. Och så är det tangons dag.
Den regionala anslagstavlan inleds med ett meddelande från Skånes taltidningskansli. Kom ihåg att meddela oss om du ändrar adress. Vi får inga automatiska meddelanden från folkbokföringen och om du inte hör av dig till oss så får du ingen CD-tidning när eftersändningen upphört. Kuverten kommer i retur till oss. Tänk också på att meddela oss ditt mobilnummer om du stänger av din fasta telefon, om du vill att vi ska kunna nå dig per telefon. Skånes taltidnings kansli har telefonnummer 040 673 0970. Eller så e-postar du till skanes.taltidning@skane.se. SRF Skånes valberedning hälsar. Hjälp oss att hitta kandidater. I april är det årsmöte med val till flera poster i distriktet. Nu vill vi ha hjälp att hitta lämpliga kandidater. Vi söker sådana till styrelsen. En ordförande på 1 år, 3 ledamöter på 2 år. Styrelsen genomför den verksamhet som medlemmarna beslutat om. De har också ansvar för ekonomin och för den anställda personalen. Att sitta i styrelsen är ett både ansvarsfullt och hedrande uppdrag, både som ordförande, då du ska leda styrelsens arbete, eller som ledamot, då du ska vara en del av gruppen som tar distriktets verksamhet framåt. I styrelsen får du möjlighet att utveckla och jobba med alla delar av verksamheten. Nuvarande ledamöter vars mandatperiod går ut vid årsmötet är Maria Torstensson, ordförande, Anders Mordell, ekonomiansvarig, Jonny Ekström och Maj-Britt Ryman, medan Gisela Cesar, Carl-Otto Rosenqvist och vice ordföranden Hans Olin sitter kvar 1 år till. Verksamhetsrevisorer, 2 ordinarie och 1 suppleant på 1 år. Som sådan har du till uppgift att granska styrelsens arbete och föreningens verksamhet för medlemmarnas räkning. Det här uppdraget ger dig en god inblick i verksamheten. Nuvarande revisorer är Stig Larsson, Anders Axelsson och suppleant är Christer H. Persson. En fördel är erfarenhet från uppdrag i lokalföreningen eller i någon annan förening. Detta är dock inget krav. Känner du dig intresserad av att kandidera eller vet du någon annan lämplig person? Hör i så fall av dig till valberedningen på e-post val@srfskane.se eller till sammankallande Stina Bodil Andersson på telefon 0702 39 76 26. Vi vill veta namn, kontaktuppgifter och vilka poster nomineringen gäller. Motivera gärna. Och om du vill nominera någon annan så kontrollera att denne vill ställa upp först. För att underlätta vårt arbete vill vi ha nomineringarna innan den 17 mars 2023. Ju fler kandidater vi får in, desto bättre förutsättningar till ett bra jobb. Så sprid budskapet till alla i föreningen så kan vi tillsammans fortsätta bygga ett distrikt att vara stolta över och som andra kommer att se på som inspiration. Till dig som kandiderar till styrelsen. Eftersom föreningar som har lönebidragsanställda måste kontrollera att kandidaterna inte har näringsförbud eller skatteskulder, så kommer en sådan kontroll att göras av SRF Skånes kansli. Detta är en förutsättning för att du ska bli valbar. Med vänliga hälsningar, valberedningen och Stina Bodil Andersson sammankallande, Fredrik Andersson, Torbjörn Sjören och Eva Oster. SRF Skåne bjuder också in till en fantastisk jazzkonsert i Ystad 28 december 15.00 på Ystad Saltsjöbad. Då spelar Jan Lundgren och Harry Allen kvartet A Tribute to Bengt Hallberg. Boka bil till Ystad Saltsjöbad, Saltsjöbadsvägen 15, Ystad, för att vara framme till cirka 14.15 då vi samlas för att hänga av oss och få våra biljetter. Hemresa kunde boka till cirka 16.45. Caféet är öppet för konsertbesökarna under dagen. Vi från SRF Skåne kommer finnas på plats från 14.00 och stannar tills sista färdtjänstbilen lämnat platsen. Om du vill stanna på de andra två konserterna den dagen bestämmer du själv. SRF-aktiviteten gäller endast konserten klockan 15 med Jan Lundgren och Harry Allen Quartet. Utanför vår aktivitet, om du vill lösa dagskort, spelar klockan 18 Tanja Giannulli Trio från Grekland och klockan 21 James Francis från USA. Alla konserterna är cirka en timme och 15 minuter långa. Kostnad 395 kronor för en konsert eller 600 för dagskort. Ledsagare går gratis. Betala till bankgiro 484-0989 eller Swish 123-312-6299. Glöm inte skriva ditt namn och Ystad Jazz. Vill du ha inbetalningsavis så säg till när du anmäler dig. SRF Skåne står för era reskostnader efter att kvitton inkommit, dock senast 3 månader efter genomförd aktivitet samt endast inom Skåne. Bor du utanför Skåne så betalar SRF Skåne endast för kostnaden från länsgränsen. Vid annat färdsätt än färdtjänst eller kollektivtrafik måste godkännande från aktivitetsansvarig finnas. Anmälan sker till SRF Skåne, telefon 040 777 75 eller e-post skane@srfnu. Vi har ett begränsat antal platser. Anmälan är öppen mellan måndag 5 december och måndag 12 december. Bekräftelse skickas ut efter sista anmälningsdag. I den kommer även mer information att finnas. SRF Skånes arbetsgrupp Kultur hälsar välkommen. SRF Malmö Svedala hälsar välkommen till den syntolkade teaterföreställningen Adressat okänd på Intiman Östra Rönneholmsvägen 22 i Malmö tisdag 24 januari 2023 med samling 18.15. Föreställningstiden är 19.00 till 20.30. Ordinarie pris 240 kronor. Betalning via bankgiro 192-9645 eller Swish 123-077-8050 senast 20 januari. Skriv teater och namnet på deltagaren vid betalningen. Biljetterna delas ut på plats. Handling. Vad kan hända med helt vanliga människor som lever i ett land med en förvrängd ideologi? Hur kan djup vänskap förbytas i hat? Konsthandlaren Max Eisenstein och konstnären Martin Schulze har arbetat tillsammans i USA under många år och blivit nära vänner. När Martin flyttar tillbaka till Tyskland börjar de brevväxla. I USA nås Max av rapporter om nazismens utbredning och han oroas över sin judiska syster som är kvar i Tyskland. Martin å andra sidan berättar om karriär, nya vänner, nya tankar och idéer. För varje brev växer oceanen mellan de två forna vännerna och relationen blir allt mer komplicerad i takt med att Martins tillvaro och värderingar förändras. Vi har förbokat ett begränsat antal biljetter. Medlemmar från andra delar av Skåne är också välkomna. Reseersättning utgår som vanligt från SRF Skåne för resor utanför Malmö och det gäller endast för medlemmar utanför Malmö. Kvittot ska skickas in inom 3 månader efter syntolkningstillfället. Anmälan görs till kansliet 040 25 05 40 eller info@srfmalmo.se senast onsdag 14 december. Vid anmälan berätta om du behöver lur och eller ledsagning. Meddela även om du är i behov av inbetalningskort. För frågor ring Maj-Britt Ryman 070 324 6609. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. Så lite om busstrafiken. Regionbuss 165 mellan Svedala och Lund påverkas av ett broarbete som gör att en del av Hyltarpsvägen i Svedala är avstängd. För hållplats Svedala, Östra Tvärgatan i bägge riktningar, hänvisas till en tillfällig hållplats Svedala Industrigatan cirka 750 meter åt sydost på Lundavägen. För Svedala Sjödikenvägen i bägge riktningar hänvisas till tillfällig hållplats på Långgatan belägen kallade X och Y, cirka 680 meter söderut. Och även för Floragatan hänvisas dit, eller till Långgatan läge A och B, cirka 280 meter norrut på Långgatan. Och observera, den gatan trafikeras i motsatt riktning mot den vanliga körvägen. Det betyder att resenärer mot Svedala åker från läge B och resenärer mot Klågerup, Lund från läge A. 16 december 17.00 ska allt vara klart. Anslagstavlan gäller idag hela Skåne och innehåller meddelanden från SRF Malmö Svedala, SRF Västra Skåne och SRF Ängelholm Båstad samt tillfälliga ändringar i busstrafiken. SRF Malmö Svedala hälsar välkommen till dagverksamheten vecka 49. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Man anmäler sig till kansliet telefon 040 25 05 40 om man tänker komma på någon dagaktivitet senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Men måndagen den 5 december mellan 13 och 15 är aktiviteten inställd på grund av föreningsmöte. Tisdag 6 december 13 till 15 och 15 blir det bingo. SRF Malmö Svedala inbjuder också till bastubad vid Funkis Öresund. Nu avslutar vi badhösten med det stora julbadet torsdag 8 december mellan 18 och 21. Vi badar bastu tillsammans och de som är modiga nog tar ett dopp i Öresund. Du tar själv med dig det du anser att du behöver under kvällen. Badtofflor är bra för er som tänker er ut i sundet. Observera att det kommer att vara gemensam bastu. Anmäl dig till kansliet 040 25 05 40 eller e-post info@srfmalmo.se senast 12.00 torsdag den 8. Ring Maj-Britt 070 324 6609 om du fått förhinder eller har frågor. Välkomna, hälsar styrelsen. SRF Västra Skåne inbjuder till onsdagsträffens julavslutning 7 december 13.00 till 15.30 i SRFs lokal Vaktgatan 3, Helsingborg. Fikaavgift 30 kronor. Idag blir det julavslutning med bingo. Bingobrickor kostar 10 kronor styck. Om du vill vara med i julklappslotteriet ska du ha med dig en julklapp för mellan 40 till 50 kronor. Vill du komma måste du anmäla dig senast tisdag 6 december 12.00 till kansliet telefon 042 15 83 93 eller e-post srfvastraskane@srf.nu. Om du står på fasta listan behöver du bara meddela om du inte kommer. Välkommen! SRF Västra Skåne bjuder också in till månadsmöte med Lucia tisdag 13 december klockan 15 till 17.15 i SRFs lokal. Det blir sedvanliga mötesförhandlingar och Lucia med följe kommer klockan 16. Fikaavgift är 30 kronor. Om du vill komma måste du anmäla dig senast måndag 12 december klockan 12 till kansliet. Synskadades riksförbund Ängelholm Båstad tackar till att börja med för ett fantastiskt år. Året som snart gått blev mycket händelserikt för SRF Ängelholm Båstad. Välbesökta onsdagsträffar, spännande utflykter, folklustspel på Fredriksdalsteatern och i hembygdsparken, havsfisketurer och en mycket stor uppslutning vid gåsmiddagen. 2022 blev året då samarbetet med SRF Bjuv Klippan Åstorp och SRF Norra Skåne slog igenom fullt ut. Tack vare samverkan mellan de tre föreningarna kunde våra medlemmar uppleva en spännande dag i Vittsjö med snapphanarnas historia. En hel dag i Carl von Linnés trädgårdar och Huseby bruk i Småland. Och en aktivitetshelg på Röstånga Gästis. Vår förening svarade med en välbesökt vinresa till Kullabergs vingård. Det är en otroligt fin återhämtning efter 2020 års turbulens kring nedläggning eller en vilande förening eller ett samgående med SRF Västra Skåne. I år fick vi 8 nya medlemmar och mycket uppmärksamhet för våra medlemsaktiviteter i SRFs tidning Perspektiv och i Skånes taltidning. Efter en makalös återhämtning för SRF Ängelholm Båsta har vi nu laddat upp för ett nytt händelserikt år. Föreningen har en ambitiös verksamhetsplan för 2023 med gamla, beprövade och även nya aktiviteter. Här finns något för alla. Styrelsen önskar alla trogna, nya och stödjande medlemmar välkomna till ett gott nytt år. Och detsamma och ett stort tack till alla er som hjälpt oss med våra aktiviteter. Ett särskilt stort tack till vår adjungerade kassör, korresponderande Altiallo, Marianne Jönsson. Och så önskar vi alla en riktigt god jul. Undertecknat Lisbeth Malmborg, Eva-Lena Lindell, Conny Jansson, Marie Nilsson och Jan-Olof Asp. SRF Ängelholm Båsta bjuder också in till Lucia-firande. Välkommen till årets Lucia-tåg 13 december klockan 13 på Torgträffen, Gasverksgatan 25 i Ängelholm. Gymnasiekören i Ängelholm sjunger stämningsfulla sånger. Vi bjuder på kaffe med lussekatt och pepparkaka samt glögg. Du anmäler dig senast 6 december till Conny Jansson på telefon 070 361 6610 eller mail connykosmos@gmail.com. Conny Kosmos skrivs ihop som ett ord och både Conny och Kosmos börjar med C. Välkomna, undertecknat styrelsen. Vi har några tillfälliga ändringar i busstrafiken som gäller Helsingborgstrakten och Malmö. I Helsingborg har ett asfalteringsarbete stängt en del av Umeåvägen och linje 8 får köra en annan väg. För de avstängda hållplatserna Tranemansgatan och Viskgatan är närmsta alternativ hållplats Traktörsgatan, drygt 300 meter bort på Furutorpsgatan. Stängd är också hållplats Jönköpingsgatan med en tillfällig hållplats på Växjögatan 200 meter åt sydost. Den hållplatsstolpen ersätter också hållplats Haparandagatan. Till sist är också hållplats Borgholmsgatan stängd med hänvisning till hållplats Majgatan ungefär 450 meter österut på Sockengatan. 29 november klockan 16 ska asfalten vara på plats och hållplatserna tillbaka. I Helsingborg pågår också byggarbeten på Regementsvägen. Busshållplats Maxi läge A för stadsbuss 7 mot Dalhem, Brohult, är avstängd med hänvisning till Skvadronsgatan läge A på Drottninghögsvägen. 6 december 16.00 ska arbetet vara klart. Och i Helsingborg är arbetet på Bergaliden fortfarande inte färdigt och stadsbuss 26 och 27 hållplats Slottsvångsskolan ska fortsätta vara stängd till den 9 december klockan 16. Hållplats Sankt Nikolaj ersätter. Hållplats Snödroppegatan i Borslöv är avstängd i bägge riktningar på grund av tillgänglighetsanpassning mellan 2 december 7.00 och 16 december 17.00. Resenärer hänvisas till tillfälliga hållplatser på Nyvångsgatan, 20 meter framåt för läge A och 20 meter bakåt för läge B. Det här gäller linje 297 och 298 mellan Helsingborg och Borslöv. Linje 298 kommer dessutom att sluta trafikera hållplatserna i fråga efter tidtabellsskiftet 11 december. Och vi har tidigare berättat att VA-arbeten pågår på Jägersrovägen i Malmö som berör stadsbuss 1, 31 och 55, regionbuss 141 och 144 samt flygbussarna vid hållplatserna Jägersro, Jägershill, Ögårdsparken, Skrittgatan och Elisedal. Arbetet som skulle varit klart 2 december är redan avslutat. Och i Malmö är hållplats Kronetorpsvägen läge A mot Segevång för stadsbuss 4 avstängd på grund av reparation av gatubeläggning till och med 30 december 15.00. En tillfällig hållplats finns 60 meter framåt i bussens färdriktning. Och det var allt för det här numret av Skånes taltidning. Nästa nummer kommer torsdag den 8 december.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 09 70. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!